Det är knappt 2 år kvar tills det är dags för val i Sverige igen. Inför och efter förra valet handlade mycket om Sverigedemokraterna. Vilka kunde tänka sig att samarbeta med SD? Vilka kunde inte tänka sig det? Och vilken typ av regering skulle SD kunna tänka sig att släppa fram? Det hela ledde till en historiskt lång och rörig regeringsbildning som slutade med att alliansen sprack och att Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet släppte fram en regering ledd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Så, vad kommer egentligen hända nästa gång? Ja, en del tyder på att vi går in i nästa valrörelse med en lite annan spelplan framför oss. Sverigedemokraterna verkar vilja ha ett skriftligt avtal med krav som måste uppfyllas för att släppa fram en M- och KD-regering. Och Moderaterna och Ulf Kristersson har i sin tur sagt att man inte utesluter att SD skulle kunna bli ett samarbetsparti till en moderatledd regering. Är det rättvist att prata om ett nytt konservativt block i svensk politik? Vad skulle egentligen SD kräva för att släppa fram en M- och KD-regering? Och hur sannolikt är det egentligen att Sverige styrs av en högerregering efter valet 2022? Det och mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och i dagens avsnitt har vi med oss Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Innan vi drar igång måste vi prata om en term som vi redan nämnt en gång i det här avsnittet. Den inte helt okontroversiella termen konservativt block. För Moderaterna och Kristdemokraterna har varit ovilliga att prata om just ett konservativt block och istället pratat om ett borgerligt regeringsalternativ bestående av just Kristdemokraterna och Moderaterna. Samtidigt som Sverigedemokraterna har varit klart mer pigga på den här idén. Så är det rättvist att prata om ett nytt konservativt block i svensk politik? Vi hör Lena Melin.
Jag tycker att ett block ska vara lite mer samordnat än de här tre partierna som är på högerkanten. Men däremot så har vi oppositionspartier till höger om regeringen och dess samarbetspartier, helt klart. Och de har sammanfallande åsikter i en rad frågor. Inte exakt likadana, men de ligger i alla fall nära varandra. Det gäller ju till exempel brott och straff, som är en väldigt viktig fråga för väljarna just nu.
Ja, om vi rör oss till sakfrågorna, för att det här skulle ju på något sätt, det som många tror i sättet som det skulle funka, det handlar ju om att M och KD skulle bilda en regering i så fall och sen skulle de ta stöd av Sverigedemokraterna. Och i så fall så lär ju Sverigedemokraterna kräva någonting tillbaka. Alltså, vilka sakfrågor tror du att de skulle kunna ställa krav kring för att släppa fram en regering med Moderaterna och Kristdemokraterna?
Sverigedemokraternas paradfrågor är migration och lag och ordning. Och där är klart att där kommer de att lägga stort krut vid ett eventuellt samarbete på högerkanten i regeringsfrågan. Och sen så har de ju, vill ju de så att säga bredda sig inför väljarna och inte bara köra de här hårda frågorna, utan de har ju, och de vill ju också bredda sig mot kvinnliga väljare. Så till exempel äldre är en grupp som de redan nu har sagt att det är några som de värnar om vid ett sånt här eventuellt samarbete. Och då handlar det inte bara om att vårda äldre och så, utan också om pensioner. Det nuvarande pensionssystemet anses ju vara underfinansierat. Och det gäller framförallt då pensionerna till dem, till de som har den lägsta pensionen, garantipensioner. Och där tycker också Sverigedemokraterna att skillnaden mellan de som har garantipension och sånt här så kallat äldreförsörjningsstöd, som de som inte har bott tillräckligt länge i Sverige för att få garantipension är berättigade till. Men de vill att den skillnaden ska vara större än den är idag. Och sen har vi en annan fråga som är jätteviktig, som faktiskt Sverigedemokraterna har drivit länge, och det är att arbetsvillkoren för de som jobbar i vården. Och det handlar bland annat, har ju de verkligen startat ett korståg mot de här delade turerna.
Kan det komma krav åt motsatt håll också? Alltså att M och KD kan, om det ändå ska bli ett sånt här samarbete, att de kan ställa krav på Sverigedemokraterna att ja, men ni måste förändra hur ni ser på de här frågorna och liknande?
Jag tror inte att de kraven kommer att vara så stora, för att om vi säger att det skulle bli möjligt för Ulf Kristersson att bilda regering efter nästa val, då kommer han vara så himla sugen på det. Så att han kommer att behöva se till att Sverigedemokraterna stödjer honom som statsminister. Medan de har ju, de kan ju göra precis vad de vill så att säga. Han kan inte gärna ställa krav på dem, för att då kan de bara säga att jag skit på det ungefär.
Jimmy Åkesson har ju redan pratat om att han trodde att han skulle trivas som justitieminister. Alltså, är det sannolikt på något sätt att det blir några statsråd till Sverigedemokrater?
Om det skulle bli en möjlighet för Ulf Kristersson att bilda regering, så har jag, så är det ju så att han har, eller han har sagt att han vill ha ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Och då kan man ju tycka vid första anblicken att ja, det är ju ett omfattande samarbete, och det är det också, men det gäller inte en oerhört viktig fråga för regeringen, nämligen utrikesrelationer och vårt EU-samarbete. Det är inte en budgetfråga, och den är en exklusivitet för regeringen, och där har ju Moderaterna och Kristdemokraterna en helt annan syn än vad Sverigedemokraterna har. Så att jag tror att båda parter, i det här fallet Moderaterna och Sverigedemokraterna, är ganska nöjda med att det inte i så fall i ett första skede handlar om att Sverigedemokraterna tar plats i regeringen. Sverigedemokraterna är i långa stycken fortfarande ett ganska omoget parti, och att successivt växa in i den här en mer ansvarsfull roll än den de har spelat hittills, det tror jag är bra för dem.
Vi ska snart prata mer med Lena Melin. Först några ord från vår sponsor.
Succéhumorserien Karatefylla gör comeback som podcast. Missa inte premiären den 6 november, exklusivt hos Podmi.
Fetaste jävla grej här! Yeah. Den fucking kultförklarade serien Karatefylla är tillbaka!
Aha, inte en dag för tidigt!
Exakt, men nu som... vad heter det?
Podd!
Podd som podd! Vi kommer bjuda lyssnarna och hela jävla stan på hur man festar och fixar de bästa liggen.
Ja, det blir finlandskryssning, Sweden Rock, kändisfester på Stureplan bland annat.
Wow!
Premiär på fredag, exklusivt hos Podmi.
Så, då var vi här igen. Och idag pratar vi som bekant om hur en borgerlig regering stödd på SD hade kunnat fungera och hur sannolikt det är att vi får den typen av lösning efter valet 2022. Frågan har tveklöst fått stort utrymme i debatten om den svenska rikspolitiken, men på lokal nivå har det hela redan gått från diskussionsämne till verklighet. Vi backar till valet 2018.
Efter valet vaknar Skåne upp till ett delvis förändrat politiskt landskap.
Konstatera att Sverigedemokraternas starkaste stöd fortsatt finns i Skåne efter det här valet.
För första gången i partiets historia har Sverigedemokraterna fått en ordförandepost i en kommunstyrelse.
Fel och djupt beklagligt, det skriver Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm idag efter beskedet om att Liberalerna ger passivt stöd till Sverigedemokraterna styre i skånska Svalöv.
Sverigedemokraterna tar posten som kommunstyrelsens ordförande i ytterligare en kommun, skriver Aftonbladet. Det blir Louise Eriksson som blir ordförande i Sölvesborg. Detta efter en samverkan med bland andra Moderaterna och Kristdemokraterna.
Ja, efter förra valet tog Sverigedemokraterna över styret i 4 kommuner i Sverige. 3 i Skåne med Hörby, Svalöv och Bromölla, och dessutom Jimmy Åkessons hemkommun Sölvesborg i Blekinge. På riksplanet har vissa debattörer pratat om de här kommunerna som en typ av skyltfönster. Någon slags fingervisning för hur ett nationellt samarbete skulle kunna se ut. Så, hur har egentligen dessa samarbeten funkat? Vi hör Lena Melin igen.
Ja, i Bromölla i Skåne har det inte funkat alls. Där bröt det här samarbetet ihop mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna för ett par månader sedan, och nu har Socialdemokraterna återtagit kommunalrådsposten som de har haft i sedan urminnes tider, men inte då sedan valet 2018. Så där har det inte fungerat, men på några andra ställen har det ju funkat så där. Dock inte i Sölvesborg, där det har haltat lite grann, alltså Jim Åkessons hemkommun.
SD blir ju större för varje val. Förra valet var det ganska tajt mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alltså, om Sverigedemokraterna nu skulle springa om dem i nästa val, alltså hur tror du att det påverkar maktbalansen mellan de här partierna? Skulle det förändra det samarbetet då?
Absolut. Det här som vi har pratat om hittills, det gäller ju om Moderaterna fortfarande är större än Sverigedemokraterna. Om Sverigedemokraterna skulle bli näst största parti, då tror jag kartan ritas om ganska rejält. Och Det är svårt då i så fall att Ulf Kristersson skulle vara statsministerkandidaten, alltså från det mindre partiet av de här två. Det låter ju orimligt.
Så i så fall skulle det snarare bygga på en sverigedemokratiskt ledd regering, eller hur tänker man då?
Jag tror ingen har orkat tänka färdigt kring det här än. Det finns liksom ingen människa jag har pratat med har liksom fullföljt det. Och jag tror, ja, det visar sig att det är ingen, man kan inte veta nästan två år före ett val hur det ska sluta. Men jag tror inte att de här tankegångarna kommer aktualiseras heller förrän i så fall Sverigedemokraterna är större än Moderaterna i en lång rad mätningar.
Jag tänker, politik är ju inte bara sakfrågor, det är även personer. Alltså, hur viktigt är egentligen relationen mellan personer på nyckelpositioner i de här partierna, om man pratar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna? Vad vet vi egentligen om det?
Nej, men det är ju jätteviktigt med personliga relationer och att man litar på varandra. Att ett handslag är ett handslag och så vidare. Det styr ju väldigt mycket av politiken. Och där är det så att Ulf Kristersson och Ebba Busch då, som ordförande i Kristdemokraterna, de träffas ju regelbundet någon gång i veckan eller med lite större mellanrum. Och pratar med varandra i telefon med praktiskt taget dagligen eller smsar. Så att de har ju en väldigt tät relation, medan de varken Ebba Busch eller Ulf Kristersson träffar Jimmie Åkesson särskilt ofta. Även om Kristersson har gjort det flera gånger, verkar det som, än vad Ebba Busch har gjort. Sen de här två partierna bestämde sig för att de kunde prata med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott.
Jag tänker att regeringssamarbetet nu, det bygger ju också på partier eller stöd från partier som i grunden tycker ganska olika om en hel del saker. Det har ju också blivit en ganska turbulent period de här senaste två åren. Alltså, tror du att vi skulle se samma sak med en mer konservativ regering om man då ser en MKD-regering med stöd från SD?
Det jag tror vi skulle skulle få på samma sätt är att det baseras på ett avtal. Sverigedemokraterna har ju sagt att de vill ha en ordentligt avtal i så fall med Moderaterna och Kristdemokraterna, ungefär som januariavtalet mellan den nuvarande regeringen och Centern och Liberalerna. Alltså att man skriver ner vad man är överens om, vad som ska genomföras, hur det ska genomföras och när det ska genomföras. Alltså ganska detaljerat. Och att man måste vara överens också om avsteg från det här, för det kan ju hända att verkligheten förändras. Men, så att det är jag säker på att så skulle det vara, för att annars så kan det ju flyta ut i vad som helst.
Avslutningsvis bara, vad tror du? Alltså hur sannolikt är det? Vågar du säga något sånt med två år kvar?
Ja, så om det skulle vara val just nu så skulle ju de här tre partierna på högerflanken få ungefär hälften av rösterna och därmed kanske ha chans, eller i alla fall de skulle ha chans till en egen majoritet i regeringen, eller förlåt, i riksdagen. Och då att de då inte skulle ta den chansen, det tycker jag verkar osannolikt. Men som sagt, de två kan det se annorlunda ut. Men det har ju inte gått så bra för Socialdemokraterna efter en liten uppgång under corona, den mest akuta coronakrisen. Annars har de ju haft det ganska, det var uppförsbacke som valet, men det är undantaget.
Sist här, Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som pratar nu heter Marcus Ulfsson och det här, det är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Det här är en podd som kommer ut med ett avsnitt varje vardagsmorgon där vi fördjupar oss i aktuella nyheter. Så se till att prenumerera på oss eller att skaffa Aftonbladets app för att lyssna i vår egen poddspelare medan du läser andra artiklar. Ja, gör som du vill helt enkelt. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt redan imorgon igen. Ha det bra!
Fördomspodden är äntligen tillbaka, nu exklusivt hos Podmi. Först ut som gäst är Annika Lantz och som vanligt bjuds det på oväntade avslöjanden.
En dickpick hade ändå piggat upp.
Ja, men jag har fått en.
Du har fått en?
Ja. Ja, men det var när man skickade dem på kort. Någon hade alltså framkallat kort på sin penis, skickat till mig när jag jobbade på tv.
Aha, via så kallad snigelpost.
Via snigelpost, som okay. Låter lite illa i sammanhanget, men ja, det är verkligen sant.